Varmt välkomna till Penserpodden. Äntligen dags för ett nytt avsnitt. Denna gång välkommen in i studion Thomas och Sverker från Haki Safety. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och din podd, så för rösten, lyssnarna lyssnar ju bara på rösten, så vi börjar med Sverker, du är vd. Välkommen hit.
Stort tack.
Och Thomas, du är CFO på Haki.
Tack så mycket.
Härligt. I studion har jag ju också Mattias.
Hur är det med dig? Jo, men det är alla tiders.
Ja, analytiker på banken som följer Haki.
Jajamän.
Och nu har jag ju sagt Haki många gånger, och det kanske inte alla lyssnare som känner till. Kanske en del känner till Midway Holding. Har varit börsnoterat sedan väldigt långt tillbaka, men heter ju numera Haki Safety. Ska vi börja där, Sverker? Varför namnändring? Och om vi börjar där.
Det var att vi valde en ny strategisk riktning för Midway. Vi var ett konglomerat med en mängd bolag. Vi hade en hög skuldsättning och vi hade svårt med lönsamheten. Och då valde vi att fokusera på ett bolag i portföljen, avyttra övriga. Och det bolaget, det var Haki. Och då blev det naturligt med en namnändring, så därav Haki Safety AB.
Ja, just det. Och bara lite för börskuriosans skull, när noterades bolaget?
Bolaget noterades 1989 och namnändringen skedde i december i fjol.
Just det. Och Midway har ju haft lite olika färg och form genom åren, men nu då, när förvärvades Haki, det som nu blir då Haki Safety?
Thomas, kan du det? Början på 90-talet skulle jag tippa.
Början 90-talet, stämmer.
Ja, så det har varit en del av koncernen under lång tid, och sen nu då har man renodlat det.
Stämmer.
Skulle du säga någonting, Mattias?
Nej, men alltså, det är just den här transformationen då av Midway, som är nu Haki Safety, den börjar ju 2016. Så att, kan du berätta lite grann om vad som har hänt under den tiden?
Ja, det är väl två, tre stora saker som har hänt. Först hade vi en period av städning där vi la ner bolag, sålde av bolag och sänkte vår skuldsättning. Och det innebar att till slut hade vi en nettokassa. Och under tiden så tittade vi mer och mer på Haki, och vi valde då att utveckla Haki också. Så det har gått från att vara byggställningar eller systemställningar till att vara säkerhetslösningar idag. Så det är två förändringar som har skett. Det är Midway till Haki, och sedan är det Haki från ställningar till säkerhetslösningar. Och idag är vi ett bolag med god lönsamhet och med en skuldsättning under kontroll.
Och sen har ni också förvärvat bolag, 4 stycken.
Det stämmer, det är så vi har utvecklat Haki vidare. Vi har förvärvat 4 bolag sedan 2019 med fokus på säkerhetslösningar. Vår vision är att skapa säkra arbetsförhållanden för de som arbetar i utmanande miljöer eller tuffa miljöer, och hitta produkter som då skyddar de här personerna. 4 bolag, fokus på Europa. Och idag är systemställningar 40% av vår försäljning. Den nya portföljen som vi kallar Works and Safety är 40% och det också. Mm. Och sedan har vi lite digitala lösningar lite övrigt.
Mm. Och vi pratar om ställningar här. Kan vi måla upp för lyssnarna? För du började med att nämna byggställningar och sen säkerhetsställningar. Vad är skillnaderna? Och kan man tänka sig vilken kundgrupp är ni riktade till?
Korta definitioner. En byggställning traditionellt ute i världen är rör och koppling. Man sågar till ett rör och så skruvar man ihop det. Och det är ganska så tidskrävande. Med vår systemställning så är det mer som att bygga ett Lego. Det går snabbt och enkelt. Ett effektivt system, alltså en systemställning. Sedan går man utanför det då, så är det typ när man bygger på höjden, så vill man skydda sin personal från att ramla ner eller om man tappar saker. Eller så är det plattformslösningar som vi har under broar eller oljeborrplattformar. Säker åtkomst för att kunna göra någonting med en byggnad eller en struktur på något sätt.
Men ni är ju inte så exponerade mot bygg, utan det är ju andra segment. Kan du berätta lite om vilka segment det är och vad så att säga, ni är stora någonstans rent geografiskt?
Ja, de segment eller sektorer vi är inne på är infrastruktur, broar, tunnlar är sådant som vi tycker om. Vi är även inne i energisektorn. Historiskt är det mycket Nordsjön oljeborrplattformar, men det är mer och mer förnybar energi och carbon capture. Vi är även inne i fastighet, byggnation av fastigheter, det vill säga då både kommersiella och privatbostäder. Och sedan är det någon till...
Industri också.
Industriservice är det också, ja. Vi har kunder då som går in och renoverar eller servar stora industrikomplex, och där passar våra produkter väldigt väl in.
Men det finns så att säga någon ytterligare komplexitet i produkten än en vanlig byggställning. De är dels lätta att montera och kan anpassas till flera kundgrupper än
ja,
bara
det är ju, vi tycker om när det är komplext och ja. Besvärligt. En fasad på gatan klarar vi naturligtvis, men det är inte där vi är som bäst, utan det är när det är någonting svårt. Och det är där vi har en styrka. Vi har tekniskt stöd, tekniskt kunnande. Vi hjälper våra kunder att göra beräkningar. Vi lämnar garantier. Vi har digitala lösningar som bygger upp ställningar innan man sätter upp dem fysiskt. Och det gör att vi har en unique selling point gentemot våra konkurrenter. Vi har alltså en stark position i tekniskt stöd och digitala lösningar.
Och hur ser affären ut? Monterar ni och hyr ut sen, eller köper de ställningen av er och sen äger de, eller kan vi måla lite där med?
Det är lite olika beroende på kundkategori. Mm. Så dels säljer vi direkt till uthyrningsföretag som har en diversehandel, diverse uthyrning som är med. Dels så säljer vi till ställningsbyggare vars uppgift då är att hyra utställningen, bygga upp den, montera ner den och ta tillbaka den. Dels säljer vi direkt till industriserviceföretag som då både bygger upp och har egen personal och renoverar och sen plockar ner produkterna därefter. Och sen säljer vi direkt till slutanvändare också. Så att vi går emot olika delar. Vi bygger inte upp ställningarna själva, utan vi är en producent och har då olika kundgrupper som vi säljer till. Sen har vi en kanal som vi kallar strategisk uthyrning, vilket är ett verktyg för oss att komma in på nya marknader och nya kunder, där vi ger kunderna en möjlighet att hyra våra ställningar, men med en ambition att köpa ut mellan 1-3 år. Mm. Så att vi är inte ett uthyrningsföretag i det sättet, utan det är snarare ett verktyg för att kunna bredda vårt erbjudande och bredda vår kundbas.
Och vilka marknader är ni verksamma på nu? Sverige är väl idag bara en 8-10%?
Det stämmer det, och det är Europa dominerar, och i Europa så är det Storbritannien och Norge som motsvarar ungefär hälften av vår försäljning.
Ja, just det. Och Haki är ju namnet på bolaget, och bolaget som ni förvärvade. Är det under samma varumärke i alla geografiska marknader? Eller?
Vår ambition är att våra förvärv ska integreras och vi ska hitta synergier. Och där vårt varumärke Haki är starkare, där integrerar vi även varumärket och in i bolag. Alltså vi behåller Haki när vi expanderar. Om det inte är så att det lokala varumärket är starkare, Österrike ett sånt exempel, där väljer vi att behålla Ekro-varumärket och att vi är ett Haki-bolag. Medan i Frankrike och Storbritannien, där har vi döpt om förvärvade bolag till Haki.
Just det. Hur ser marknaden ut i Europa? Är det ett gäng jättestora spelare eller rätt fragmenterat? Eller?
Och det beror på vilken segment man tittar på. Tittar man på systemställningar så är det lite generellt sett stora internationella aktörer, en handfull, tyska och franska. Tittar man på det vi kallar works on safety med kantskydd och fallskydd, då är det en fragmenterad marknad där man finns en god möjlighet att konsolidera marknaden.
Och de här kantskydd och fallskydden, det är liksom, nu ser jag framför mig nätliknande strukturer som man hänger på ställningar. Eller vad har vi mer för?
Det är om du tänker dig att du har en skyskrapa och bygger 100 våningar högt. Så på varje våningsplan sätter man upp staket. Och det gäller ju att de här staketen är lätta att montera och att de är effektiva. Sedan sätter man upp nät som fångar upp saker som faller, tegelstenar, hammar eller vad det nu må vara. Därför ofta är det trångt i de här städerna där man bygger skyskrapor. I London går man och tittar där, så sitter ju, är ju byggnationen ute i trottoaren och där går fotgängare och det är livsfarligt om man tappar någonting i huvudet på dem. Så gå över på den andra trottoaren om det inte finns våra produkter med skyddsskärmar och så vidare.
Ja.
Om man pratar om just säkerhet, nu tänker jag, det är ju, här är ju då fysiska säkerhetsanordningar. Om man tänker sig med AI, att kameror och liknande ska övervaka och se att nu ligger det en skruvmejsel på den här systemställningen och som inte ska vara där och så varna för det. Är det någonting som ni också tittar på?
AI är ju jättespännande och det finns ju en stor potential. Initialt är väl, tittar vi nog mest på AI när vi, hur ska man bygga upp ställningen mest effektivt. Idag så bygger vi ju upp ställningarna digitalt och kan man då plocka från andra projekt lyckade lösningar så effektiviserar man ställningsbyggandet. Men sen finns det ju en mängd andra applikationer och det är, vi tittar på det, men det är lite tidigt att säga vart vi kommer att gå. Mm.
Men den är i det här delet som är 20% av omsättningen. Det som nästan var lite övrigt.
10% i digitala lösningar. Det är väldigt mycket geodesi i det, men det är där vi kommer att hitta nischer där vi vill växa med digitala lösningar. Absolut, det är spännande.
Just det. Och vad är liksom drivande faktorer i er marknad? Vi har ju pratat en del om säkerhetslösningar. Jag tänker mig att lagkrav och sådana liknande regleringar spelar i er favör. Eller hur ser, vad är drivkrafterna liksom?
Det gör det. Det finns några megatrender som vi hakar på. Mm. Som jag har sett, dels är det urbaniseringen. Där fler folk flyttar till städerna. Vilket då kräver dels nybyggnation men även ett större behov av infrastruktur och energi i de delar. Vi har befolkningstillväxten som har varit under lång tid och fortsätter. Som också driver på att vi behöver både renovera men även bygga mer inom flera sektorer. Sedan har vi även att det måste gå snabbare. Vi har ökade lönekostnader men det är även att projekt måste gå snabbare. Och där kommer våra lösningar väl till pass. Att du måste snabbt få upp grejerna, göra det som ska och det ska komma ner. Och sist kan vi inte, även det har varit väldigt tragiska olyckor på väldigt kort tid på flera delar. Och tyvärr så fortsätter det även i länder som Sverige och andra delar. Så säkerhetskraven kommer förhoppningsvis att ökas för att vi ska kunna se mindre olyckor där ut. Våra produkter kommer väldigt väl in i de sektorer förstås. Men vi arbetar förutom med affären så är ju en stor del av vårt hållbarhetsarbete att driva på emot beslutsfattare, att öka säkerhetsnivåerna och regleringen runt säkerhet för att minska antalet olyckor som sker på tillfälliga arbetsplatser.
Just det. En kanske lite curveball-fråga, men jag tänker estetisk aspekt. Det är ju så här, det pågår många renoveringar och fasadbyggnationer och så vidare. Och de här ställningarna är inte alltid det snyggaste. Liksom, finns det någon funktion och är det någonting som kunderna efterfrågar? Att det ska liksom finnas
estetik? Vi ser ju, ibland sätter man upp någon form av presenning utanpå där man har ett tryck och så ser man hur det kommer att se ut. Eller hur, så att det blir lite mer estetiskt. Det är väl inte alla projekt, men det finns ju för de som vill ha det.
Jag bara ser framför mig att man skulle kunna ha det säkerhetsnätet och liknande liksom, i kombination med det. Mm. Jag gissar att ni har tänkt på det där mycket mer än vad jag har, men det var bara en tanke som slog mig. Men de här drivande faktorerna, säkerhet och snabbhet, var på tal om snabbhet då, det här att ni bygger dem digitalt. Är det en, för då liksom målar man upp fasader eller vad det är för typ av projekt och sen hittar de punkter man ska fästa det på? Eller hur?
Om man tittar på Storkyrkan i Stockholm, var ett stort projekt där våra produkter användes. Det finns inga ritningar på Storkyrkan. Utan då får man digitalt skanna av kyrkan och då lägger man in måtten i datorn. Och sedan bygger man upp ställningarna i datorn. Och därmed så får du, istället för att prova dig fram när du bygger upp ställningen, så har du en färdig lösning och en effektiv lösning. Den andra biten som det digitala hjälpte oss med där var ju logistiken. Du får inte köra in stora lastbilar kring Storkyrkan, utan det ska vara ett jämnt flöde av små lastbilar och så vidare, och du ska ha rätt produkter in. Så att det digitala hjälpte våra kunder att vinna det här projektet.
Mm. Ja, det var intressant. Finns det fler större och liksom mer krångliga projekt? Är det det som är generellt sett? Oljeriggar och sånt där låter ju som att det är väldigt komplext.
Det är det vi tycker om. Det är det vi vill vara bäst på.
Ja. Och vad tänkte jag? Ni har ju haft en kapitalmarknadsdag här nyligen. Vad tog ni upp där, och kan vi få lite highlights därifrån?
Highlights var helt klart att presentera Haki Safety. Mm. Vi har ju, som vi pratade om tidigare, precis bytt namn. Vi har haft en strategi som vi har jobbat med i flera år, men det är att tydliggöra strategin och tydliggöra resan framåt. Och i samband med det också presentera våra finansiella mål. Vi har inte haft finansiella mål tidigare, så det är första gången för oss som det är med. Så de beslutades innan och lanserades i samband med kapitalmarknadsdagen, vilket vi är väldigt nöjda och glada att få presentera. De målen har att vi ska dubbla koncernen, så att vi ska omsätta 2 miljarder år 2027. Den resan ska gå under en förutsättning att vi ska ha en justerad EBITDA-marginal på över 10%, och att vi ska ha en skuldsättning mätt som nettoskuld genom justerad EBITDA på under 2,5. Samtidigt så lanserar vi även vår utdelningspolicy, som vi inte heller har haft tidigare, där vi ska ha en dela ut 25-50% av vårt nettoresultat över tid.
Just det.
Kan ni berätta lite grann om den här tillväxten? Det är ju en ambitiös tillväxtmål. Kan ni berätta, vad är de olika delarna i den tillväxten? Organisk, förvärv, nya projekt. Vad är det som driver den här?
Det är väl tre huvudkomponenter. Du får hjälpa mig här, Thomas. Men en är naturligtvis den underliggande tillväxten i marknaden. Sedan driver vi organiska tillväxtprojekt där vi vill ta marknadsandel. Ett exempel på det är att vi har lanserat en e-handelsplattform, vilket är relativt tidigt i vår bransch. Och där ser vi att vi kan ta marknadsandelar och ta in nya kundkategorier som vi inte haft tidigare. Det kan vara att vi arbetar mer med strategiskt uthyrning, som Thomas pratade om tidigare. Eller det kan vara geografisk expansion med befintliga produkter. Vi går in i nya geografiska marknader. Och sen är den sista delen är ju då förvärv. Där vi kan växa. Eller fokus är ju i synnerhet att konsolidera marknad i Europa. Och hittar vi något större förvärv, till exempel ett plattformsförvärv, ja, men då tittar vi på det också. Men vi ser 1-2 mindre förvärv per år.
Just det.
Och du kan väl lägga till lite, Thomas, där också.
Ja, om man går tillbaka de senaste åren, så har vi faktiskt gjort den här resan en gång innan redan. Från pandemiåret så fram till 2023 så har vi dubblat omsättningen för koncernen. Och det gjorde vi bland annat genom, som vi pratar om, strategiska tillväxtprojekt, där vi satsade mycket mot energisektorn i Norge. Där investeras det mycket och kommer fortsatt göra framöver. Och sen har vi våra fyra förvärv som har skett de senaste åren. Vi startade med en verksamhet i Skottland som har plattformar för brorenovering. Så då fick vi ett ökat produkterbjudande, men också en ny marknad att komplettera vår marknad i Storbritannien. Därefter förvärvade vi en verksamhet, Vertomax, i Storbritannien, som också har verksamhet i Kanada och Slovakien. Och där fick vi en ny produktportfölj med in, där istället för säkerhet utifrån en byggnad så har man då säkerhet inifrån med kantskydd och fallskydd. Därefter förvärvade vi en verksamhet som heter Novacorp i Frankrike, som är en kopia av Vertomax. De ingick i samma koncern tidigare. Så där har vi en möjlighet att dels slå ihop produktportföljer, men också att komma in på den fransktalande marknaden i Europa. Och därefter förvärvade vi en verksamhet som heter Ecro i Österrike, som gav oss möjlighet att komma in geografiskt på den tysktalande marknaden, men även specifika produkter för tunnelrenovering. Så att det har varit en resa i att bredda vårt produkterbjudande och att bredda oss geografiskt. Och det gör att vi är mindre volatila mot specifika branscher än vad vi har varit tidigare. ambitionen är att fortsätta den här resan. Så att vi ska fortsätta vår förvärvsresa med att bredda oss geografiskt. Men också att bredda oss produktmässigt för att göra oss mindre volatila för svängningar i specifika branscher. Till exempel byggsektorn som vi för ett par år sedan var väldigt exponerade mot. Men idag är mycket mindre exponerade än vad det är. Och samtidigt fortsätta växa organiskt och satsa på specifika projekt för att gå vidare.
Så fortsatt förvärvsresa var, och det var primärt inom säkerhetstjänster där ni såg att det var ganska fragmenterat.
Det är
säkerhetslösningar.
Ja, vad vi kallar work zone safety, ja. Kantskydd, fallskydd. Eller säkerhetslösningar generellt sett är vi intresserade av.
Ja, precis, det är det jag tänker, man kan bredda produktportföljen ganska mycket.
Absolut.
Men marknader, Sydeuropa och övrigt har ni inte så mycket exponering mot oss.
Vi är starkast i Nordeuropa och vi är nu på väg ner i tysktalande och fransktalande Europa. Och det är där huvudsakliga fokus ligger. Men vi tittar även, vi finns i Kanada idag och tittar även lite opportunistiskt på Nordamerika.
Just det. Och 1-2 förvärv per år. Alltså, sen är ju ambition och vi får se, det beror på vad pipen och vad som ni hittar. Men det är där omkring ni siktar.
Ja.
Det stämmer. Vi, 2023 gjorde vi inget förvärv. Då var mer av ett konsolideringsår. Året innan gjorde vi 2. Vi har vissa kriterier när vi tittar på förvärven. Det är viktigt för oss att det passar i Haki Safetys vision och strategi med, och att det passar in i den industrigrupp som vi håller på och bygger. Vi har varit ett konglomerat innan och vi har inte ambitionen att komma dit igen, utan det är viktigt att vi fortsätter bygga på den strategi vi har. Sen vill vi gärna se att det har funnits en stabil lönsamhet i de verksamheter så att de ska vara etablerade utifrån de delar. Och det är viktigt för oss med riskdiversifiering, både produktmässigt och även geografiskt. Och vi tycker mycket om olika former av säkerhetslösningar. Det är det som passar in i vår portfölj. Vi har en pipeline på mellan 5-10 bolag som vi utvärderar löpande. De här har oftast en omsättning mellan 100 och 300 miljoner. De är familje- eller entreprenörsägda. Och de processerna kan ta lite tid. Så att ibland kan det gå väldigt fort, ibland kan det ta väldigt lång tid och ibland kan det komma flera samtidigt och ibland blir det ingenting på viss tid. Men vi har en löpande process med att utvärdera kandidater.
En central del i förvärvsstrategin är ju också synergier. Vi vill inte köpa bolag och låta dem vara, utan vi måste ta hand om dem på något sätt. Och tittar vi på de förvärv vi har gjort så har vi hittat bra med synergier inom försörjningskedjan, både inköp och produktion men även depåer, och sedan även ur ett cross-selling perspektiv. Vår enhet i Slovakien säljer de österrikiska produkterna som säljer produkterna från Vertimax i Storbritannien, så att vi ser synergier i flera dimensioner och det är viktigt.
Bra. Och på tal om förvärv då, ni har gjort ett gäng här nu, finns det någon utmaning, någon lärdom som ni ändå har dragit här nu? Det är inte, det är ofta förvärv kan man ha höga ambitioner och det låter lätt, men det är inte alltid, det är ett arbete som ska göras också och integrera. Någon utmaning eller någon lärdom som ni har tagit med er från de senaste?
Vi var väldigt noga med att titta på kultur och lyssnar man på vår kapitalmarknadsdag så hade vi med oss förra ägaren till Vertimax som hade försökt bygga en svensk kultur i sitt brittiska bolag. Han hade tidigare arbetat i ett svenskt bolag. Så det gäller ju att vi utvärderar kulturen mycket. Hamnade fel där så blir det svårt att integrera bolaget. Så det är väl, den är oerhört viktig. Sedan är det ju viktigt att, som Thomas var inne på, att det genererar vinst och kassaflöde. Det är också väldigt viktigt för framtida förvärv.
Och de tidigare ägarna, blir de kvar eller? På tal om kultur, de kan ju ofta vara viktiga kulturbärare. Hur hanterar ni den övergången?
Vi har haft så att de har varit med något år eller två. Och några har valt att stanna längre så att det är fortfarande kvar. Så det är lite individuellt vad de har för egna planer också. Men tycker de om att stanna och vill fortsätta så får de gärna göra det.
Ja men det är bra. Och på tal om förvärv, men avyttringar också. Det har ni gjort en del genom åren och är ni färdiga där eller finns det fortfarande från gamla Midway? av Vittra.
Det stämmer, det var ju när den nya strategin lanserades så fanns det ju en väldigt massa bolag i portföljen som skulle avyttras eller läggas ner. Så det har ju varit en resa för att komma till Haki Safety där vi är idag. Men det fanns några bolag kvar och nu i januari så avyttrade vi ett av portföljbolagen, FAS, till en amerikansk spelare. Och det var en del i att fortsätta renodlingen mot Haki Safety och mot säkerhetslösningar. Så den har vi gjort i närtid. Vi har en verksamhet till som tillhörde det tidigare och det utvecklar vi tillsammans med den lokala ledningen. Det är ett bolag som heter Landqvist Mekaniska och genererar fina kassaflöden till oss.
Ja.
Så det passar bra in just nu.
Ni kan ju behålla dem eller om ni hittar någon lösning framåt. Det är liksom, ni har ju all möjlighet att välja, låter det som.
Precis så. Mm.
Så tillbaka lite till organiskt, för nu har vi pratat mycket om förvärv. Mm. Och liksom så. Men organiskt, öppna en webbshop, fastnade jag lite på där. För vem är kunden där? Det är inte folk som köper hemställningar och ställer i trädgården, det är inte det gissar jag. Utan...
Nej, men det är den lilla byggfirman, den mindre byggfirman som inte kräver de här stora tekniska kalkylerna eller de digitala lösningarna, utan det är ofta mindre byggfirmor som uppskattar Haki byggställning, men även numera våra Works and Safety, kantskydd, fallskyddslösningar. Så det är både och.
Ja, just det.
Hur ser marginalerna ut på just den här e-handeln?
Den är liknande som i övrig verksamhet, så det är god marginal.
Ja. Och övriga och organiska, alltså det är att försöka jobba nya marknader, breda produkt, cross-sälja när ni gör nya förvärv och ta deras produkter till de befintliga marknaderna och sådär. Hur har det arbetet gått med de förvärv ni har gjort?
Vissa delar har gått väldigt bra, andra delar har vi fått tänka om och hitta nya strategier. Vad som inte har fungerat har varit att sälja in Wörtemax-produkter i Skandinavien. Och det är mycket drivet av konjunkturen, att det har varit just det här med byggnation, där vi har haft mycket exponering i Sverige, nybyggnation av bostäder, det har inte fungerat. Däremot så tittar vi på Wörtemax produkter i Österrike, så har det fungerat väldigt bra. Och sen ser vi då hur Wörtemax säljer Ekros produkter i Östeuropa, det är också någonting som håller på att ta fart. Så det är en blandad bild.
Ja. Men om man tänker sig att byggkonjunkturen kommer igång igen, den har ju haft några tuffa år här nu. Då kanske det skulle kunna finnas potential igen.
Absolut, det är ju så. Ja. Och det är två marknader där vi har sett en kraftig nedgång i volym på grund av nybyggnation av bostäder har stannat av, och det är Sverige och det är Kanada. Men det är ju runt 10% av vår försäljning idag, så att det är relativt liten exponering där.
Just det. Skulle du kunna ge en bild av hur så här marknadsförutsättningarna ser ut i både geografiskt och inom de här olika fyra olika segmenten som ni är inne?
Hur tänker du då?
Ja, just för tillfället, vad är, så här, är det alltså cyklisk uppgång eller är det stabilt, eller hur ser läget ut för tillfället?
Det är en väldigt blandad bild. Om vi går från pandemiåret till 2022 så såg vi en kraftig tillväxt. Vi dubblade ju under den perioden. Därefter under 2023 så har vår omsättning legat och stagnerat. Just med de faktorerna som Sverker var inne på. Sverige, där vi är exponerade mot nybyggnation av bostäder till stor del, där har det gått ner, men vi ser en skiftning mot infrastrukturprojekt istället, och industriprojekt börjar komma mer förfrågningar inom de delarna. Kanada ser vi fortsatt för där är också vi exponerade mot nybyggnation av fastigheter, det är fortsatt lågt, och både Sverige och Kanada har mer än halverats för vår del om man jämför 2023 mot året innan. Andra verksamheter har varit mer balanserade. Om vi går till Danmark, så den marknaden så satsas det mycket på infrastrukturprojekt. Vi har Fehmarn Bält-bron, men vi har renovering av flera andra broar. Så våran verksamhet gjorde all time high under 2023. Och där har vi mest systemställningar på marknaden, om man ser på våra olika kategorier. Ser man på Storbritannien så har det inte varit alls samma nedgång som vi såg inom till exempel inom Sverige. Så där är det mer en blandad bild, där det har varit också en skiftning mot industriprojekt istället. Och Frankrike är det mycket kommersiella fastigheter. Så att där ser vi inte heller samma nedgång som vi ser i Sverige för vår del i alla fall. Österrike har vi sett en nedgång också. Men det är den här blandade bilden som gör att vi tidigare var ett företag som var väldigt exponerade mot Sverige och svensk byggindustri. Men nu ser vi att med bara 10% av vår verksamhet i Sverige så är den här blandade bilden gör att vi är mycket mer balanserade än vi har varit tidigare. Men det finns fortsatt mer att göra och det är den resan vi vill fortsätta att riskdiversifiera oss framöver. Mm.
Och målen nu då, ni har ju redan gjort den här dubblingsresan från pandemiåret till idag och nu ska ni dubbla igen med behålld lönsamhet och utan för mycket skuldsättning. Vad är marginalen idag och skuldsättningen idag? För den skulle vara 10% och under 2.
Just det, om vi börjar med lönsamheten så det målet vi har på att vi ska ha en EBITDA-marginal på över 10%, där har vi varit om vi tittar på de senaste åren. Och precis som vi hade en kraftig ökning av vår försäljning så hade vi en väldigt kraftig ökning av vår lönsamhet från pandemiåret till 2022. Och under 2022 så låg vi över 10% och taktade i några kvartal. Men under 2023 så har vi sett en press på marginalen i samband med inflationstryck och ökade råmaterialpriser och en tuffare marknad. Så att just nu så ligger vi på dryga 7% i marginal. Men efter att ha haft en nedgång under 2023 så i Q4 såg vi en vändning tillbaka igen. Så att vi är på väg tillbaka och fortsätter jobba med det. Med vår lönsamhet så vi är väldigt volatila mellan kvartal. Och det har att göra med att vi har stora beställningar eller större utköp av hyresmaterial. Och de kan komma i ett kvartal eller i något annat. Och bara för att de kommer i ett kvartal betyder inte att de kommer samma nästa kvartal. Så ser man på vårt resultat så fluktar det väldigt mycket. Både marginal och lönsamhetsmässigt mellan kvartal. Men över tid så ser vi, är det en bättre bild att mäta oss. Ja. Nettoskuldsmålet. På att vi ska ha en skuldsättningsgrad, en net debt EBITDA på under 2,5. Där har vi legat, förutom i Q3 förra året, då var vi uppe och i närheten av det. Annars har vi hela vår tillväxtresa de senaste åren varit under de förutsättningarna redan. Men det är viktigt för oss att prioritera sunda finanser. Så att vi vill ha kvar det målet för att visa att vi vill stå stadigt även när det blåser motvind. Ja.
Och för att trycka lite grann på det här med vår fluktuerande lönsamhet så är det bättre att titta på oss ur ett rullande 12-perspektiv eller helårsperspektiv. Både försäljning och lönsamhet.
Just det. Och sen utdelningspolicy. Visst är det en föreslagen förhöjd utdelning här nu under året?
Det stämmer. Vi har haft en höjd utdelning de senaste 3 åren. Och vi har haft en utdelning på mellan 31% och 41% de senaste 3 åren. Och det är ju inom det intervallet som våran utdelningspolicy ska vara. Så att ambitionen är att fortsätta med det. Förstås får man beakta finansieringsbehov i verksamheten och om det är något större förvärv. Men ambitionen är att fortsätta att köra på den vägen.
Bra. Mattias, jag tänker lite avslutningsvis. Du som analytiker, när du kollar på bolaget och den transformeringsresa som har gjort, finns det något mer som du tycker är bra för investerarna att ha med sig? Utöver det vi har pratat om här än så länge.
Alltså jag tycker ju att om man har följt Haki nu och sett den här transformeringen som har skett och just den här ledningen och även ägarsituationen i bolaget, det är stabilitet och soliditet som genomsyrar vad Haki gör. Och jag tycker att de här finansiella målen som ni nu satte här förra veckan på kapitalmarknaden, tillväxtmålen är ju väldigt ambitiösa och det sätter ju verkligen så här fingret på var ni ska någonstans. Och det är ju någonting som jag som analytiker definitivt uppskattar, för att då har man någonting att hålla upp själva investment caset mot då. Så att jag ser ju med spänning på just den här tillväxtresan. Det ska bli väldigt spännande att se.
Mm. Verkligen. Och det får vi säkert anledning att återkomma här i podden framöver. Men Sverker och Thomas, stort tack för att ni kom hit i Penser-podden och vi önskar er lycka till här nu på resan framåt.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster Certified Advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penserpodden framför sina egna åsikter, och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.